Idag har vi ett gediget program med en hel del förinspelat faktiskt. Och som vanligt så har vi det som vi kallar Gosradion, det vill säga kamrater i vårt partidistrikt här i Göteborgsområdet som kommer att ha ett litet inlägg här runt omkring miljön och sånt idag. Mm. Och de kommer om en liten stund. Och sedan så har igår så träffade Gunnel och jag Isabel Asadian som ju är en av våra representanter i KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott. Och med henne gjorde vi en intervju för hon var upptagen idag. Det är inte nog med att pappan fyllde 59, svärfaren fyllde 60 också samma dag. Mm. Så det var lite för mycket att kunna komma hit. Mm. Så vi har gjort en inspelning så det kommer så småningom. Mm.
Och vi gjorde en ny bekantskap med lilla Aurelia.
Ja, just det. Den lilla dottern som hon hade med sig.
Ja.
Henne presenterar vi också så småningom
ja,
här i programmet.
Ja, det gör vi.
Men så det är en hel del med detta som vi kommer att prata om. Och med Isabel så kommer vi prata en del om vårt kommande valprogram. Det börjar ju närma sig val för
kyrkan.
Kyrkan, men den pratar vi inte med henne om. Men däremot om valet nästa år. Mm. Kyrkan, det tar vi hand om efter sommaren. Mm. Och också om budgetsituationen och budgetdebatt som så småningom kommer i våran kommunfullmäktige.
Ja.
Men som vanligt när det händer tråkiga saker så brukar vi alltid göra en liten hommage till de som har gått bort. Mm. Och nu är det Svante Turesson ju, som gick bort här för en liten tid sedan. Och vi håller vår vana. Det är nästan en liten tråkig vana men jag tycker den är fin.
Ja, det är ju vår generations idoler måste vi säga.
Ja, och framförallt så var han ju en fantastisk sångare och spelman. Mm. Svante Turesson som gick bort här som sagt för några veckor sedan. Och den låten vi ska lyssna på nu den heter faktiskt Hej då.
Ja.
Det tyckte vi passade.
Ja.
Hej då.
Ja, det var Svante Turesson, hej då.
Ja.
Och i samband med det, jag läste ju om Svante Turesson när han gick bort. Och han var ju på Svensktoppen. Och han tröttnade så innerligt på det, för han ville gå tillbaka till jazzen och det han var bra på. Och då tänkte jag i samband med det skulle jag läsa någonting som han verkligen gjorde. Och som vi även kan göra. Att misslyckas kan på många sätt vara en möjlighet. Det är ett tillfälle att gratulera dig själv till att du i alla fall har försökt. Och ett tillfälle att på nytt utvärdera dina mål, bestämma färdriktning och att göra korrigeringar efter halva vägen.
Mm.
Tycker jag stämmer in.
Stämmer in bra det.
Ja.
Ja, och som ni vet, ni som brukar lyssna på oss, så har vi någonting vi brukar kalla för Gosradion. Det är alltså kamrater från Göteborgsområdet som går på en utbildning och bland annat ingår det i att hålla på med kommunikation. Och då ska de också göra lite radioprogram och de brukar göra det till oss här på A-radion i Partille. Och vi lämnar ordet till dem helt enkelt och hoppas att allting fungerar med våran teknik och varsågod, här kommer Gosradion.
Då hälsar jag välkomna till Studio Gos, en del av A-radion 88 MHz. Idag sitter jag här med mina tre hungriga, taggade, nästan lite intensiva kamrater. För idag ska vi prata om det ständigt aktuella, kanske ett av de viktigaste ämnena, ja, nämligen klimat. Och idag ska vi då dra sig igenom ämne som energi, ja. Vi får se vart vi landar. Kanske till och med i plastpåsarnas förlovade värld. Men först så ska vi ju då skänka lite glädje till kulturens värld. Så.
Jaha, det är något gallet här just nu. Men de kommer och ni hörde ju Ebba Grön, staten och kapitalet. Så att om du har något att läsa Gunnar ska jag gå och visa. Kanske jag klarar av det.
Ja, i så fall. Idag så är det så att vi kommer endast att ha svenska artister i radion. Därför att vi tyckte det att det är så många svenska artister, sångare som är så bra. Och därför så tyckte vi att vi ska plocka lite ur dem. Skivorna som vi har hemma och även Öyvind gör att det ska fungera när vi har våra skivor. Men jag har ju den här med gubbvarning som Lenny Norman har skrivit. Och det är faktiskt väldigt roliga grejer som han säger. Han säger, du vet att du är gubbe när den enda progressiva hos dig är dina glasögon. Och det kan man ju mycket väl förstå. När du ser ett program på Discovery Channel som du tror handlar om något som hände för cirka 10 år sedan och det är i svartvitt. Du ber barnen skruva upp ljudet på tvn istället för ner. Och det stämmer väl för att Evert får alltid, men jag är inte gubbe, men han får alltid ta upp ljud på tvn därför att jag hör ju väldigt dåligt. Och det har väl med åldern att göra, kanske lite annat också eftersom jag simmade en gång i min gröna ungdom och fick våldsam eksem i öronen och det har satt sina spår. På den tiden var det ju väldigt mycket klor i Valhallabadet där jag badade. Jag vet inte hur det går för pojkarna här utan...
Det är något trassel med kontakten.
Det är något glapp i kontakten säger de det och det är mycket möjligt att det är det. Det gick förut när vi var hemma men det kanske inte går nu. Vem vet? Vi testar.
På A-radion 88 MHz. Och här sitter vi i Studio Goos. Dagens ämne är klimat. Vad säger ni? Var ska vi börja?
Ja, nej men Sverige ska ju ändå bli världens första fossilfria välfärdsland. Och det tycker jag ändå är ett väldigt bra mål att sträva efter. För att vi måste verkligen visa, vara ett föregångsland för andra. För någon måste ju ändå ta det första steget. Och jag tror verkligen att vi har många bra möjligheter just i Sverige för att vara ta den ledarrollen. Så det är en spännande tid framför oss om man säger så.
Absolut, och det händer väl också väldigt mycket runt om i världen ifall jag har förstått det rätt. Både att EU har ju en mer och mer alltså så här, större och större ambitioner inom det här området. Nu när vi äntligen har fått en lite vettigare ledning i USA så känns det också som att de kanske kommer börja ta igen lite grann det de har tappat. Och även länder man kanske inte tänker på som ifall jag inte minns helt fel så har väl också Kina något sånt år som de har satt att vara fossilfria. Va? Och det är ändå väldigt positivt när ändå liksom med världens stora ekonomiska makter ändå har som en uttalad ambition att bli fossilfria. Det är ju ändå väldigt stort ifall du jämför med hur det var bara för några år sedan eller 10-20 år sedan.
Tyskland gick väl till med ut för några år sedan och sa att deras klimatmål skulle gå för ekonomisk tillväxt. Det är ju stort.
För det är ju ofta den problematiken vi har idag. Nu kommer vi in, men vi lever ändå i ett ekonomiskt system där de ekonomiska värdena oftast eller alltid kommer först. Och det har ju gjort att variabler som då miljö och klimat eller andra liksom mer mänskliga värden kommer sekundärt till de ekonomiska. Men vi har ju på senare tid då sett ett skifte där företag och länder övergår mer till att just värdera klimat och miljö mer än kanske bara då ren vinst, helt enkelt. Och det är ju bra.
Och det är jättebra.
Och jag tänker ett område som jag brinner ganska mycket för är ju transporter och just logistik. Och det är väl en väldigt stor del utav de totala utsläppen i världen. Jag har inte koll på den exakta siffran, men är det uppemot 40%?
En tredjedel ungefär säger man.
Ja, okej. Okay. Nej, för det är ju väldigt häftigt. Det är ju ett land som Kina gör ju väldigt mycket dåliga saker i allmänhet. Men jag skulle säga att vad gäller transporter så är ju det ett otroligt spännande land. Alltså det här otroligt expansiva sättet man bygger kollektivt trafik på med liksom höghastighetståg, den här ambitionen att liksom länka ihop Asien och EU landvägen också är ju också otroligt häftigt.
Mm. Ja, vi måste ju på något sätt försöka flytta mycket av transporterna från just vägarna till mer järnväg, eftersom det ändå är en sån stor minskning av utsläppen av att göra det. Speciellt till exempel då godståg, där de kan ju åka på andra tider som kanske inte personer gör. Och då kan man göra det mer transporterna mer effektiva på det sättet. Och det tror jag verkligen det kan vara en fördel också för Sverige. Och det har ju ändå pratats lite om det. Att försöka rusta upp våra stambanor. Men frågan är, det har ju varit uppe en del. Jag vet inom vårt egna ungdomsförbund, deras klimatprogram, så pratar man ju mycket om höghastighetstågen och att helst ska de ju gå upp i 350 km i timmen för att kunna konkurrera ut flyget. Tycker ni att det är en bra idé?
Jag tycker att det är en väldigt bra idé. För precis som ni nämnde förut så hade det ju verkligen minskat utsläppen. Alltså att bygga ut, eller ja, förbättra och bygga ut järnvägarna hade ju gjort att man både kan transportera människor där på ett lättare sätt och ett mer klimateffektivt sätt. Men också transporter av varor och att man till och med kan göra det samtidigt. Om man inte bara har en järnväg mellan Stockholm och Göteborg liksom, som det bara går en massa SJ-tåg på. Liksom. Och inrikesflyg är ju någonting som vi egentligen inte behöver här i södra Sverige. Och det hade ju, ja men, att då tågen skulle gå i 300-350 km i timmen hade ju gjort att färre kanske väljer att ha flyget, för att det tar likvärdigt med tid. För många gånger så väljer man ju flyget för att det går fortast.
Mm. Jag ställer mig nog lite mer skeptisk faktiskt. Mest för att det är ju ändå en väldigt dyr investering, tänker jag. Och man pratar mycket om att sammankoppla Sverige med det europeiska höghastighetstågssystemet. Och just det här att det inte är riktigt samma kapacitet. Det är ju väldigt, väldigt många som flyger. Inte just nu då, men tidigare år. Och att det inte riktigt ändå kan komma upp i den kapaciteten. Även fast man bygger ut höghastighetstågen. Så att jag tycker ju tanken är väldigt bra. Men ger det verkligen så mycket som det kostar?
Mm. Nej, alltså jag tror ju att vi har en historisk möjlighet just nu att investera i sådana här lite större projekt. Både för att liksom, vi behöver ställa om väldigt fort, men också för att vi har ju haft en liksom ekonomi som inte har gått så jättebra nu under pandemin och väldigt hög liksom arbetslöshet och sånt. Och då är ju liksom infrastruktursatsningar är ju ett av de här klassiska sätten att få igång ekonomin igen liksom. Så jag tror ju lite att så här, bara det finns en vilja från det offentliga att liksom satsa på det, så bygger vi ju upp både en infrastruktur som håller över lång tid, som gör saker och ting mera klimatvänligt och som också är en bidragande faktor till att få igång ekonomin igen. Så jag är absolut för det. Absolut för det. Jättefräckt. Särskilt, det var ju för ett tag sedan så la ju Trafikverket fram en idé om att bygga det på såna här betongpelare. Så liksom. Jätte så här framtidsvibb över det liksom. Och det är ju också ett väldigt smart sätt för att minska påverkan på ekosystemet. Genom att djur och sånt kan ta sig under och vandra fritt liksom.
Ja. Men alltså bara för att dra det lite kort där, för jag är också lite så här, jag tycker det är en bra idé men samtidigt lite skeptisk som Oskar också är. För att till exempel då, om vi ska bygga såna här jättestora betongakvedukter över hela Sverige där vi ska ha höghastighetståg som ska kunna köra hur snabbt som helst. Det är superbra för miljön och klimatet. Frågan är dock, det här är någonting som kommer ta så lång tid att bygga. Och det är ju tid som vi egentligen inte har. Så i så fall borde det vara bättre att man ändå försöker göra någon investering just nu. Som kanske inte är så ambitiöst. Men det är ändå någonting som är på vägen. Just att vi kanske kan ha lite långsammare tåg som ändå fungerar bra. För egentligen så kanske man inte behöver ha tåg som alltid utkonkurrerar flyget. Många värderar ju sin tid, det gör man ju. Men vet man också att tågen går när de ska och de kommer fram i tid. De kanske är lite snabbare än vad de är idag. Så tror jag ändå att man kan omvärdera att välja tåget istället. För att jag vet, alltså om jag skulle åka till Stockholm eller någonting. Så väljer jag ju, nu är det ju kanske lite speciellt med mitt specialintresse. Men då väljer jag ju hellre tåget än flyget. Även om det tar 3 timmar. För jag vet att jag kan jobba på tåget. Och det kan jag inte göra på flyget. Så det är ju så här, vi behöver åtgärder nu. Och kanske inte bara fokusera på höghastighetståg som kommer ta, ja vad tar det? 10, 15, 20 år att bygga.
Nej, alltså det är ju sant, alltså, jag tror ju att man behöver ha så pass ambitiösa satsningar så att man kan jobba både med liksom underhåll och att främst öka punktligheten, för alltså rent krasst idag så tar det ju i stort sett lika lång tid att ta tåget och flyget i och med att du behöver liksom checka in, du behöver vänta, alltså så här, ifall man lägger till den tiden så tar det ungefär lika lång tid typ Göteborg, Stockholm, men flygen är ju oftast punktligare än tågen, så jag tror ju att både se till att liksom underhålla och i viss mån bygga ut och förstärka de existerande linjer som finns samtidigt som ju man satsar på att också bygga det här nya liksom. För jag tror ju inte att vi bara behöver nya banor som går jättefort, utan vi behöver ju också jobba på de här gamla som vi oftast har som långt över 100 år på nacken liksom, och som vi behöver underhåll.
Verkligen.
Ja, mycket intressanta tankar. Nu blir det musik. Du har ställt in radion på 88 MHz. Det här är A-radion. Du lyssnar på Studio Goos. Och här är vi inne i den fantastiska frågan klimat. Och här behöver vi då som Sverige som land ställa om från fossilt till miljövänligt. Och här är många överens om att det kräver väldigt mycket el. Men hur ska vi framställa den här elen? Vad tycker ni?
Ja, den stora frågan som ofta är på tal är ju just det här om vi ska fortsätta med kärnkraften som teoretiskt sett är fossilfri här i Sverige. Eller om vi ska försöka öka våra förnyelsebara energislag som ännu mera vindkraft eller vattenkraft så att säga. Så det är väl den stora frågan, fossilfritt eller inte, kärnkraft eller inte, vad säger ni?
Nej, men jag är väl ändå av den uppfattningen att jag, det är klart att jag tycker att vi ska satsa på förnyelsebart liksom. Sen så är det ju inte kanske skitoptimalt att bara liksom stänga ner alla reaktorer innan man har ett alternativ. Men jag tycker ju främst att vi ska satsa på liksom vind, vattenkraft, solkraft. Vi har ju ändå alltså bra resurser. Vi har mycket liksom vattendrag i norr som vi kan utnyttja. Vi har kusten med mycket vind och solen lyser ju också. Så att alltså det finns ju möjligheter. Sen är ju kärnkraften lätt väg att gå, men vi har ju inte råd i slutändan att bara ha kärnkraft. Trots att det är fossilfritt så är det ju inte förnyelsebart, och vi kan ju liksom inte ha massa radioaktiva ämnen i våra berg runt om i landet liksom. Men det är min idé av det hela.
Mm. Om man tänker nästan, det blir nästan den kortsiktiga vinsten i så fall gentemot det långsiktiga.
Ja.
Jo, exakt. Alltså, jag är väl i mångt och mycket inne på exakt samma linje. Liksom. Alltså, det behövs ju ha någon typ av baskraft. Det finns ju liksom, med vattenkraften. Liksom. Sen så är det ju så otroligt spännande att det händer så mycket på liksom den förnyelsebara fronten liksom, att vi får ju solceller som ju blir mer och mer effektiva. Det kommer ju ständigt liksom nya typer av energilagringssystem liksom, och så att i mångt och mycket så tror jag inte att det är liksom en fråga om liksom kärnkraft eller inte, för det är liksom inte hållbart, och liksom medför ju också ganska stora hälsorisker liksom. Utan jag tror det är ju mer en fråga om att satsa på att få en bättre liksom överföringskapacitet inom landet, och också att verkligen satsa på att få fram nya och effektiva sätt att liksom lagra energi, för att just nu så producerar vi ju mer än vad som behövs, fast inte jämnt ut över året liksom. Så det är ju mer en fråga om lagring än att det är brist liksom. För brist är det ju absolut inte.
Nej, det är ju tråkigt med överföringskapaciteten när vi måste i södra Sverige liksom importera kolkraftsel när vi har el. Så jag är med dig, Alex, där att det kanske inte är kärnkraften som är den stora frågan egentligen.
Nej, alltså den stora frågan för mig är ju att vi måste återförstatliga elnätet. För att en ganska avgörande anledning till att vi behöver importera tysk kolel är ju att vi sitter ju ihop på en gemensam elbörs med en massa typ länder och måste jobba där liksom marknadsmässigt. Så då är det ju liksom en fråga om så här, vart är elen billigast i varje givet liksom ögonblick, snarare än liksom hur bygger vi ett system som funkar och som är hållbart över tid.
Ja, alltså det är ju så här, det stabila vi måste ha. Vi vill ju inte ha de här stora svängningarna i nätet, vilket kan påverka liksom alla människor väldigt mycket. Så stabiliteten är verkligen viktig. Bara för att nämna kort min åsikt kring kärnkraften eller inte. Jag har ingen egentlig avvikande åsikt från det ni har sagt. Kärnkraften skulle jag egentligen säga, om vi tänker globalt sett, så är egentligen inte kärnkraften helt fossilfri. Absolut, den är det när vi producerar el i Sverige. Men då glömmer vi ofta av att vi måste ha uran som måste komma någonstans ifrån. Den tas ju från gruvor i olika länder, inte i Sverige kanske. Men detta skapar ju också stora utsläpp, koldioxidutsläpp, miljöpåverkan på människor och miljö. Så det är ju inte helt fritt på det sättet. Och att ändå då känna att vi ska fortsätta med det här blir ju inte hållbart på grund av den påverkan den ändå har. Så då tycker jag ändå att det är rätt och riktigt att göra bra från början och satsa på det förnyelsebara. Ja, är det något annat vi vill tillägga i denna enormt stora fråga?
Tycker du avslutar det här fantastiskt? Nu blir det musik.
Ja, det var våra kamrater i Gosradion som pratar om miljö och sådana saker, och det är en viktig del och man kan ha många diskussioner om det. Och under tiden så först lyssnade vi på Staten och kapitalet som är Baggrön, och det sa jag förut, och sen fick vi lite tekniktrassel, men vi kom igång, och Änglamark med Sven-Bertil Taube kom sedan, det hörde ni, och så nu avslutade vi med Ted Gärdestad och Sol, vind och vatten.
Ja.
Jag sa förut när vi började att vi igår träffade Isabel Asadian som är en av våra representanter i KSAU tillsammans med vårt kommunalråd Torbjörn Karlsson. Hon är också ansvarig och håller i ett arbete med vårt kommande valprogram. Och det har vi pratat med henne om, och vi har också pratat om kommande budget. Så att du tror jag att vi släpper in Isabelle här och hoppas att det fungerar med nästa inspelning. Eller vad tror du, Öyvind? Det är han nickar bifall, så vi lyssnar här på Isabelle.
Ja, då sitter vi här tillsammans med Isabelle och hennes dotter Aurelia, som kallas, betyder den gyllene. Det är ett fint namn till en liten bebis. Hon är så söt där. Men om det hörs någonting så är det hon som vill vara med i debatten. Mamma började tidigt i partiet, men så tidigt var inte hon med som Aurelia är idag.
Nej, hon började lite tidigare än mig, måste jag känna.
Ja, just det. Du är som sagt välkommen. Och vi ska prata en del nu om att vi Socialdemokraterna i partiet har börjat jobba med att ta fram ett valprogram. Det är ju val nästa år. Och kan du berätta lite grann hur ni har tänkt att göra, för ni gör det på lite annorlunda sätt än tidigare, kan man säga.
Ja, men om man säger så här, vi börjar ju bli riktigt less på att inte sitta i majoritet i kommunen. Vi tycker vi har väldigt mycket bra politik och vill verkligen få möjlighet att få genomslag på det. Och då tänker vi att nästa år är det dags, nu är det vår tur. Och då är det där också bra att se över vår politik. Få in synpunkter både från allmänheten och våra medlemmar och fräscha till dem lite. Så vi började redan runt årsskiftet och kommer hålla på i 1-1,5 år innan vi har formulerat färdigt en politik som vi tycker är bra nog att gå till val på.
Och vad innebär den här långa processen?
Vad betyder det, såklart? Jag gav ett politikersvar direkt, inser jag nu. Jo, vi jobbar i flera steg. Dels kommer vi jobba med visionsformulering, både utifrån vad allmänheten tycker och våra medlemmar. Vad är våra visioner som parti? Vid ett antal möten och genom bland annat en enkät som finns på vår hemsida har folk möjlighet att skicka in synpunkter. Vad är det för frågor som är viktiga i kommunen? Utifrån det så kommer vi sen innan sommaren börja att formulera politik utifrån det. Utifrån de här visionerna vi har, vad krävs det för politiska insatser? Vad för konkreta saker behöver vi genomföra? Och då kommer vi hjälpas åt att formulera det. Sen är tanken att vi ska utreda. En gedigen utredningsfas väntar oss efter sommaren. Då ska vi börja beräkna, konsekvensbedöma allt det här vi vill. Vad kostar det? Är det genomförbart? Hur lång tid tar det att få igenom de här sakerna? Så att vi sen kan hjälpas åt att prioritera vad vill vi börja med och när ska vi vara klara med de olika sakerna. Tanken är att ta fram en 8-årsplan. Så ta fram vår politik för nästa mandatperiod, men även blicka över horisonten till mandatperioden efter det.
Och ett sånt arbete, det innebär ju också att man måste tänka sig hur går det i andra val.
Ja.
Alltså riksdagsval och regionval och sådant. För det är ju, man är ju beroende av vad som händer där.
Absolut.
Kommer ni ha alternativa spår?
Ja, vi funderade faktiskt på det. Tanken var att vi skulle börja med att samla in allt och sen filtrera vad ska vi hantera i kommunalpolitik, vad är regional och rikspolitik och hur synkar vi det. Sen så konstaterar vi att risken är att det blir lite splittrat och lite att det lätt blir att vi vill greppa efter väldigt mycket och att vi då tappar konkretiteten i det och att vi vill kunna hålla oss så nära det vi faktiskt kan genomföra som möjligt. Och i det då så valde vi faktiskt att begränsa oss till kommunpolitiken. Men att det vi får in som rör region och riksdag, att vi då ser till att förmedla det vidare till våra kandidater i de nivåerna. Men sen självklart också att vi behöver synka det med den politik som planeras för region och riksdag också. Men att vi gör det snarare ett parallellt spår. Ja, nu ville du vara med. Vi kör det snarare ett parallellt spår än att ta allt på samma möten för att kunna vara lite mer fokuserade.
Det kräver ju en hel del engagemang från oss alla.
Jajamän.
Har ni börjat? Hur har ni börjat?
Ja, det vi har börjat med är att vi också har konstaterat att i partiet så har vi börjat med att jobba med arbetsgrupper. Där vi tänker att några, de som är intresserade egentligen, utses till att ingå i en arbetsgrupp. Och den arbetsgruppen har väl lite högre förväntningar på att jobba med de här frågorna mellanåt också. För våra medlemmar försöker vi serva så gott det går. Vi planerar för ett antal möten där de har möjlighet att vara med och spåna, diskutera. Och så länge man kommer med ett glatt och öppet sinne så ska det nog gå bra. Hoppas jag.
Ja. Så det är ju mycket arbete framöver och då är det alltid bra att ha lite musik till det också. Så vi tar och lyssnar på en liten låt nu.
Perfekt.
Ja, efter denna trevliga musik så ska vi höra vidare med Isabel här hur man jobbar med valprogrammet. Du sa att arbetsgrupperna och sånt ska jobba och hur ja, rent praktiskt blir det här framöver nu då? Möten och liknande.
Ja, men väldigt praktiskt så kan man säga att den här veckan så har vi fokusgruppsmöten. Utöver att vi har haft ett medlemsmöte tidigare i april då vi började med vårt visionsarbete så har vi börjat träffa fokusgrupper. Vi har möten med bland annat S-kvinnor här i Partille. Igår hade vi möte med SSU för Härryda och Partille. Nästa vecka kommer vi träffa flera av våra fackliga organisationer i kommunen. Och efter sommaren kommer vi också träffa våra veteraner i partiet. För att prata.
Får jag bara, när du säger vi träffar, vilka är det mer än du?
Bra att du säger det. Ja. Jag är ansvarig för att hålla ihop valprogramsarbetet. Mm. Men utöver det så får jag ju väldigt mycket stöd från framförallt vår ordförande, AK-ordförande Katarina Bosette Kristoffersson. Mm. Så hon och jag spånar ganska mycket vid det här laget. Men också Torbjörn Karlsson, vårt kommunalråd. Mm. Så vi tre.
Det är ni tre som är kärnan i det hela.
Ja, det är vi som träffar fokusgrupperna och det är vi som sköter mycket av kontakten mellan mötena. Sen har vi en arbetsgrupp utsedd för valprogrammet och den arbetsgruppen består av jag då som håller ihop gruppen och sen i övrigt våra gruppledare. Alltså de som är vice ordföringar för våra större nämnder här i kommunen. Så de är också de som vi bollar med lite mellan våra möten.
Okay. Jag tänker på att det här är väldigt ambitiöst och så. Entusiasmen, jag menar, vi har i så många år jobbat och haft visioner och det har inte lett till någonting.
Nej.
Är det många, känner du att det är en respons på detta? Att man känner att man har fått ny energi?
Ja, framförallt så tänker jag lite tur i oturen om man ska vara lite sån. Coronapandemin har gjort att många har ju blivit väldigt isolerade. Mycket av de här sammanhangen då man får vara med och diskutera och sådär. Det har man ju tappat under det här senaste året. Så jag upplever att det finns ett sug och en längtan efter att få diskutera. Och det har vi ändå haft mycket nytta av i det här arbetet. För det är ju just det vi behöver, att folk ska vilja vara med. Och prata, diskutera, tycka och tänka. Så det upplever jag att nu när, och det viktiga är också att visa att det finns en möjlighet att påverka. Det är det som är det viktigaste. Att allt det vi får in kommer vi presentera. Vi kommer jobba med att bearbeta det ihop. Och vi tänker att också att våra medlemmar ska vara med och fastställa vad vi går till val på. Och vad vi ska driva. Och om man känner den möjligheten att påverka så hoppas jag att man också blir mer och mer engagerad.
Och du säger att medlemmarna ska vara med när i tid? Du nämnde det lite förut, ska det, för det måste ju vara klart här efter nyår ganska nyligen.
Precis. Redan efter, eller nej, innan sommaren, den 7 juni, kommer vi ha vårt nästa medlemsmöte. Och då kommer vi prata från vision till politik. Och det kommer alla våra medlemmar bjudas in till. Vi kommer utöver det ha...
Och det blir digitalt?
Det blir digitalt, precis. Okay. Sen har vi planerat ett möte också i augusti, den 30 augusti. Och det hoppas vi ska kunna bli fysiskt, sen vet man ju aldrig. Vi hoppades väl det för redan ett år sedan, men ja. I augusti, då vi kommer ha mer av en valkickoff, då kommer det inte vara strikt valprogramsfokus, utan överhuvudtaget valrörelse. Vi ska utse en valledare, prata nomineringar till olika typer av uppdrag, men också ta en avstämning, var är vi i fas med vårt valprogram. Så det kommer också vara ett tillfälle då alla våra medlemmar kommer bjudas in. Därefter under utredningsfasen som vi har efter sommaren, då är det tänkt att nämnderna framförallt kommer jobba med det. Och då blir det våra förtroendevalda framförallt som får jobb att göra. Och planen är att innan jul ha en längre workshop. Då vi verkligen sitter ihop och prioriterar, värderar.
Och då är återigen, när du säger vi där...
Ja, förlåt. Då är det alla medlemmar.
Okej. Så det är där medlemmar. Och sedan så fattar man beslut någon gång...
Efter årsskiftet.
Årsskiftet. Men före arbetarkommunens årsmöte.
Ja, vi tänkte att om vi känner att vi är mogna för det så fattar vi beslut före årsmötet.
Mm.
Och årsmötet ser vi lite som en deadline att senast då så ska vi klippa det. Det är tanken.
Mm. Jag som sitter i valberedningen måste också veta liksom när... För där finns det ju också deadline som vi så småningom får fastställa, så att säga.
Precis.
Så att det gäller att ha alla bollar i luften.
Vi pratade faktiskt om det nu i veckan att, har vi en engagerad bebis.
Ja, votering begärd. Ja.
Exakt, sådär. Vi pratade faktiskt om det i veckan att vi har börjat sätta ramar, men vi behöver ha kontakt med i valberedningen utifrån det. Kanske vi får finjustera tiderna lite. Mm. Så det är därför vi också bara har satt nu junimötet och augustimötet. Och så säger vi att någon gång i november ska vi ha nästa. Och någon gång efter årsskiftet ska vi klubba valprogrammet.
Ja, det måste ju vara så.
Jag är ju inte så där väldigt bright när det gäller sånt här. Och det här låter så väldigt för mig flummigt.
Ja.
Det är väldigt så där att vi ska göra ditten och vi ska göra datten och vi ska göra hit och vi ska göra dit.
Ja.
Och min fråga är det efter allt detta, är det så att ni... går in på vilka spår som ni ska egentligen i kommunen gå ut med som vi kan stå för. Och det är en politik som även går över flera år och inte bara den här korta så långt näsan räcker och inte så långt Pinocchios näsa räcker till exempel.
Ja. Roligt att säga det. Jo, absolut. Det vi har konstaterat är att vi, precis som du säger, vi pratar ju ofta generellt mer personal i välfärden.
Mm.
Det vi är ute efter är att vi ska konkretisera, hur mycket mer personal i välfärden? Inom vilka yrken vill vi prioritera det? Och inom första mandatperioden vi leder, då kanske vi skulle vilja prioritera mer personal inom äldreomsorgen till exempel. Då vet vi det. Vad kostar det och hur mycket vill vi ha? Och sen då, vad vill vi till nästa mandatperiod? Så en 8-årsplan är ju tanken att vi ska ta fram i alla fall. Sen vet jag inte hur många år tycker du att Pinocchios näsa sträcker sig?
Du sa 8 år själv.
Ja, räcker det? Ja, men jag tänker
det
räcker.
Alltså som jag ser det är ju det här att nu samlar man in information.
Mm.
Och sedan måste man ta ut vissa saker som är långsiktiga. Och som jag ser det långsiktiga, det är vården, det är skolan. Och hemtjänsten går väl inom det. Men för det är ju det som är det viktiga egentligen. Vi har sett det under pandemin och det kanske gjort att vi har fått upp våra ögon för vad det egentligen vi har dragit ner på hela tiden.
Mm.
Och den politiken måste räcka denna mandatperioden, nästa mandatperiod. Det ska finnas med, det ska finnas en helhet. Absolut. I det hela. Det har vi inte haft.
Nej, och det är det vi ska ha.
Ja, det hoppas jag. Ja. Verkligen, för det nu, har vi eftersökt.
Nu ska vi lyssna på lite musik.
Ja, det gör vi.
Ja, det var Thomas Di Leva som sjöng Hur ser vår framtid ut? Och det är ju det vi pratar lite grann med Isabel om. Och dessförinnan så lyssnade vi på Sven Ingvars med Så många mil, så många år. Och du hade en liten kommentar runt den låten.
Ja, varför jag har valt den låten. Det är ju så här att jag har ju levt ihop, eller lever fortfarande ihop med en man som har varit politiskt engagerad. Och jag vet alla ni som jobbar med politik, alla ni som sliter, alla ni som ställer upp. Och alla kvällar man sitter ensam. Det är så många mil och så många år. Men man gör det därför man brinner för det. Och ni ska ha ett stor eloge för att ni orkar.
Mm.
Det var det.
Och det är väldigt viktigt det du säger. Att det är mycket arbete.
Ja.
Och många glömmer av
att precis.
Fritidspolitiker är inte de där som är... springer i tv jämt och ständigt.
Nej, precis.
Vi fortsätter att lyssna på Isabel. Vi pratar lite ytterligare om framtidsfrågorna och framtidsprogram och sådant. Sen kommer vi in på kommunens budget lite grann också. Men nu får vi lyssna vidare på våran intervju med Isabel. Varsågod.
Ja, diskussionen före vår musik här tyder ju på att det finns mycket att prata om framöver. Det gäller att hitta rätt forum och på rätt sätt. Och för er, de som sitter och lyssnar nu och kanske inte är aktiva i partiet eller inte ens med i partiet men gärna vill vara med och påverka en socialdemokratisk kommunalpolitik i fortsättningen. Hur kan de själva göra nu?
Ja, klart vi vill ha era synpunkter. Enklaste vägen är att gå in på vår hemsida, spartille.se. Och i den så finns det direkt både möjlighet att bli medlem, om ni skulle vilja bli det. Det är det bästa, jag får säga. Men sen finns också idélådan, ganska högt upp på den hemsidan. Och om ni klickar in er där så finns det möjlighet att svara på både frågor som ni tycker är viktiga att prioritera, men också ge generella tankar och synpunkter. Och det är de vi utgår ifrån i vårt valprogramsarbete.
Mm.
Vi kommer dela ut en del flygblad och så också i brevlådor framöver. Så flera av er kan mycket väl få någonting i brevlådan inom kort, där ni får möjlighet att tycka till. Och i övrigt så finns våra kontaktuppgifter på hemsidan också. Jag då, Isabella Sadian, får ni jättegärna hänvisa till när ni kontaktar oss, så ser vi till att ni kommer i kontakt med mig.
Och det var alltså en gång till hemsidans adress.
spartille.se.
Just det. Så det är väldigt enkelt.
Ja, det var väldigt.
Så att det gäller bara att komma ihåg att det är S man ska prata med, inte någon annat S.
Exakt. En enkel variant är ju alltid att googla Socialdemokraterna Partille också.
Ja, just det. Men vad bra. Nu går vi över till nuvarande verkligheten, om vi säger så.
Ja.
Och då är det kommande budgeten som ska tas här i början på juni månad, alltså den kommunala budgeten. Hur är läget där? Vad gör vi socialdemokrater och vad tror vi om det?
Ja, vi har ju arbetat fram en budget som vi är riktigt stolta över, där vi har prioriterat välfärdsnämnderna. Det brukar vi göra, men det har vi gjort ännu mer i år, skulle jag vilja säga. Den budgeten, alla partier lämnade ju in sina förslag till budgetar till kommunstyrelsen förra veckan. Och i kommunstyrelsen så var det Alliansens budgetförslag som gick igenom. Men slaget är inte förbi helt och hållet, utan det är ju i fullmäktige, precis som du säger Evert, som det slutgiltiga beslutet fattas. Det är den 1 juni. Så det är då vi fattar beslut om budget för nästa år.
Nästa år, ja. Och vad är det du säger, vi går fram i välfärdsfrågorna och sånt? Vad är det framförallt vi satsar på?
Framförallt är det skolan och vård och omsorg, skulle jag vilja säga. I främst vård och omsorgsdelen så har ju vi väldigt mycket stöd från att vi har en socialdemokratiskt ledd regering. Vi får en hel del statsbidrag som är direkt riktade till äldreomsorgen framförallt. Mm. Och det är vi väldigt tacksamma för. Det möjliggör ju att vi kan förstärka bemanningen på ett sätt som vi hade haft svårt att klara på egen hand annars. Så bemanningen, tätare bemanning inom vård och omsorg. Framförallt genom att vi möjliggör heltid som norm är någonting vi vill prioritera. För vi vill att personalen som jobbar där ska ha goda arbetsvillkor. Att det inte ska vara allt för mycket timvikarier, utan det ska vara personer som har ordentliga jobb. Så att det inte ska bli allt för mycket personer man träffar på heller inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Så det prioriterar vi särskilt högt i vår budget i år. Utöver det så är det främst elevhälsan inom utbildningsområdet som vi vill prioritera. Och då den elevhälsan som är nära eleverna. Alltså de elever som är i behov av särskilt stöd. De har ju haft det särskilt tufft nu under coronaperioden. Och det är väldigt många av våra ungdomar och också SSU-are som trycker på detta. Att behovet av stöd för de här eleverna är större än någonsin. Så i vår budget har vi valt att göra en ganska stor satsning för just det. Så att det ska finnas stöd till eleverna direkt i klassrummet. Det är de sakerna vi trycker högst på i budgeten.
Vad är det som skiljer mellan våran budget och Alliansens budget? För det är ju där någonstans som också man ser skillnad i politiken.
Ganska mycket skulle jag vilja säga. Om vi börjar med det sista vi sa, särskilt stöd. Det vi sätter in i vår budget är 10 miljoner extra ungefär just för det. Och vad betyder det? Jo, det betyder att man kan få till ungefär en heltidstjänst extra på varje skola med specialpedagog eller speciallärare. Det är en ganska kraftig höjning mot vad man har idag. Det vi har också är att utbildningsnämnden idag har en väldigt tajt budget. De har svårt att få ekonomin att gå ihop och planera för flera åtstramningar. Alltså de vill sänka kvaliteten nästa år. Det tycker inte vi är okej, för vi tycker att det snarare behöver höjas. Så i vår budget har vi tagit höjd för att de sänkningarna inte heller ska behöva ske. Inom vård och omsorg är det som jag sa innan, att vi vill öka bemanningen också genom att förbättra arbetsvillkoren. Inom samhällsbyggnad så vill vi prioritera klimatfrågorna på ett sätt som vi inte har varit så jättebra på i Partille. För att klimat är någonting som man tänker att ja, men vad kan lilla vi göra? Medan vi tänker att om vi samverkar i regionen, i Göteborgsregionen, så kan man nog göra ganska mycket med små medel. Andra saker som vi har i vår budget är kulturskolan, som idag är, vi har en jättefin kulturskola i Partille. Men den är inte så jättebillig och det är långa köer till den. Så vi har satt in en ordentlig satsning på att kunna göra den mer tillgänglig. Det är ett urval där. Vi har också lagt in att vi vill att alla våra ungdomar i gymnasieålder som söker sommarjobb ska kunna få det. Det har vi tagit höjd för i vår budget. Speciellt nu efter ett coronaår så behövs det. Våra ungdomar har svårt att komma ut på arbetsmarknaden i vanliga fall och det är ännu tuffare nu. Vi vill inte ha ett gäng hemmasittande 19-åringar efter det här året. Vi vill ge dem en chans i framtiden. Så det är ett axplock av det som skiljer vår budget från Alliansens.
Och när du pratar om kulturskolan, då ska vi ha lite kultur nu och då spelar vi en liten låt här.
Perfekt.
Ja, det här med budget och sånt är ju det möjligaste konst och nu finns det alltså våran budget och det finns Alliansens budget. De andra partierna har väl också lämnat någon budgetförslag?
Ja, utöver Alliansen och vi då så har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnat in budgetförslag, men okay, inte Sverigedemokraterna.
Men i, det här ska ju också betalas och hur tar ni av överskott? För kommunen har ju gjort massa överskott och sånt här och fått mycket pengar och så som du sa förut. Men hur kommer vi att finansiera den här budgeten för 20 eller för nästa år?
Ja, alltså det finns ju dessvärre en hel del budgettekniska begränsningar som gör att man inte kan använda överskott för kommande år på det sättet som vi hade önskat. Så det vi behöver göra är att vi behöver skapa en stabil ekonomi för varje år för sig. Och det vi gör framförallt är att vi omfördelar mellan våra nämnder. Men också att vi föreslår en skattehöjning på 20 öre. Mm. Det innebär 60 kronor mer i månaden i skatt för någon som tjänar 30 000.
Mm.
Det är så vi finansierar.
Det är överkomligt.
Vi tänker att det är klart att en skattehöjning är någonting man ska vara restriktiv med. Men för 60 kronor så kan vi få så väldigt mycket att vi tycker att det är värt det.
Mm. Mm.
Men det är, alltså du pratar om det, 30 kronor egentligen är väl inte mycket. Vi får ju så mycket av
60 kronor var det.
60, ja. Vi får ju så mycket av det. Det är någonting som vi tror jag är, har varit dåliga på att informera om just. Mm. Och det är sånt man ska ta upp tycker jag. Just det här med att vi, sjukvården är vid 100 kronor. Föräldraledigheten, den är unik i världen. Det är bara Sverige som har den. Det går via skattemedel och såna här saker. Och när det gäller tandvård för barn. Det är så oerhört mycket som vi skulle kunna tala om. Istället för att nedmontera det här. För vi förstår inte att då får du kanske betala mer för det. När jag fick barn, då var det föräldraledighet på 3 månader.
Ja.
Det är skillnad.
Det är skillnad.
Stor skillnad. Och under tiden har man jobbat för detta då för det ska bli mer. Så jag tycker att en sak som vi måste, det här med att höja skatten, det är så en oerhört liten peng när man ser till det totala. Håller du inte med mig?
Jo, verkligen. Jag är stolt över att vi tillsammans kan bedriva en offentlig verksamhet som är så pass... Det är en fantastisk verksamhet vi bedriver i kommunen.
Mm. Mm.
Och det är något för alla. Det, i vårt budgetförslag också så har ju vi satsningar som alla på något sätt drar nytta av. Och jag tänker också att vi alla tjänar på att folk har det gott och folk har det bra.
Mm.
Så på så sätt så är jag stolt över att vi har en budget som bidrar till att öka kvaliteten och välfärden och den offentliga servicen för våra kommuninvånare.
Hur tror du det kommer gå i fullmäktige då? Kommer Alliansen att följa med oss?
Ja, man hade ju önskat det. Sen är det väl kanske inte helt troligt, men de kanske lyssnar och blir frälsta nu, jag hoppas. Rösta på vårt budgetförslag 1 juni.
Just det, ja. Just det. Det blev en bra avslutning av vår lilla diskussion här. Aurelia har skött sig väldigt väl och ja, ser så glad och pigg ut nu, så det blir en bra introduktion här i det politiska livet.
Jajamän, också. Nästa år får hon skriva budgeten.
Ja, just det. Ja, just det.
Mera nappar.
Det blir det nog.
Ja. Ja. Du ska ha hjärtligt tack att tack vi kunde få sitta ner här och prata en liten stund. Och ha det så gött.
Ja. Detsamma.
Tack så du ha. Hej.
Hej.
Ja, jag tänkte med anledning av det bara säga några ord. Mm. Folk talar inte om det de får. De talar bara om det de förvägras. Ganska bra. Så är det.
Ja, missnöjets, vad var det Elander sa? Missnöjets.
Eländes elände.
Nej, han inte... hade någonting just om liksom missnöjets demokrati eller någonting sånt okay. där. Ja, det här var Isabelle ni lyssnade till och en mycket tänkvärda saker har hon haft förmedlat till oss.
Mm.
Och vi var ju lite försekomna med att spela Jan Malmsjö och om jag hade pengar. Och det passar väl bra i när vi håller på med budgetdiskussioner och sådant.
Mm.
Så det var som sagt Jan Malmsjö som sjöng Om jag hade pengar ur Spelman på taket.
Ja,
det var en fantastisk det. Föreställning.
Oh, ja.
Och en fantastisk sångare, Jan Malmsjö.
Och artist.
Ja. Vi ska börja runda av Gunnel och kan konstatera. Jag vill bara säga en sak till så vi inte glömmer av det. Det här, den, ni som eventuellt vill komma i kontakt med oss med anledning av vårt framtidsarbete, så får ni gärna göra det. Och lättast är som sagt att gå in på vår hemsida spartele.se. Och där finns det en flik som heter idélådan. Och det är där du kan svara på våra lilla enkät som också finns. Men som sagt, spartele.se, där hittar ni oss och där hittar ni allt om vad ni vill höra eller veta om oss i Socialdemokraterna här i Partille. Dessutom så ligger alla våra program där i poddversion.
Ja.
Men då får ni inte höra all vacker musik. Nej, men ni får höra våra vackra röster.
Ja, och det är tillräckligt.
Ja. Mm. Och som sagt, nästa gång Gunnel och jag, som det är planerat i alla fall, ska sända. Det är, och Öyvind ska hålla i rattarna. Det är den 19 juni.
Mm.
Så det är långt till dess. Det är en hel månad. Men vi brukar ju vara var fjärde vecka, så det blir ju bra.
Ja.
Och då kommer det också vara
sista före sommaren.
Det är också vara vår sista sändning före sommaren. Ja.
Ja.
Så att med det så ska vi väl runda av och gå hem och fira pingstafton, för det är ju det är.
Mm. Hänryckningens tid.
Ja.
Mm.
Och tänka på, vi glömde ju en sak i början.
Mm.
Vi glömde ju att gratulera Sävehof till guldet. På herrarnas guld i handboll. Jag kom att tänka på det eftersom jag tittade på att Sverige fick stryk mot Danmark i ishockey.
Ja, det pratar vi
före. Och då kom jag att tänka på att vi glömde ju Sävehof. Så det gör vi än en gång. Grattis Sävehof till, till guldet. Det var en fantastisk uppvisning. 3-0 i matcher.
Mm.
I slutspelet i alla tre matcherna. Ja, det är fantastiskt bra.
Ja.
Och det är kul att se.
Ja.
Och därmed så tackar vi för oss och tackar Öyvind
för det.
Spakarna som har fått det är han som fått slitet idag. Du och jag har fått sitta och lyssna på vad vi har gjort tidigare.
Ja.
Tack så bra Öyvind.
Tack ska du ha. Och då avslutar vi med det vi alla ska göra. Se på mig och se mig som människa. Se på mig med Jan Johansen. Varsågoda, ha det gott, var rädda om er.
Hej då.